Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag så har vi lite grann en säsongsavslutning. Lite grann beroende på hur man räknar säsongen, men om man räknar liksom årsavslutning så är det här definitivt det sista avsnittet för 2022. Och oerhört traditionsenligt så avrundar vi med bäst av 2022. Listor. Det tycker jag är extremt roligt. Tove, hur är ditt förhållande till listor och göra årsbästa listor?
Alltså det är ångest. Det är det.
Men det också är kul. 100% igenkänning.
Ja, det är ju jättekul, absolut. Men det är ju det här att man ska komma fram till en känsla att det här är verkligen, this is it. Det är jättesvårt, tycker jag.
Det är det ju. Det är oerhört mycket lättare om jag, som jag då sitter och gör årsbästa listor vad gäller skivor till exempel. Det har jag gjort sedan en herrans massa år. Och där är det ju väldigt lätt att gå tillbaka och lyssna om och liksom blanda upp spellistor och komma tillbaka, sortera ut. Böcker är sådär, ja du läser ju kroniskt, men liksom att gå tillbaka och läsa om en 500-sidig roman, det kanske man inte alltid har tid till.
Nej, så. Och alltså det här året har jag insett att jag har läst så mycket tjocka böcker. Jo. Så de blir ju jättetjocka, många.
Mm, ja.
Det är svårt.
Precis, ja det är svårt, det är det. Så att, men vi kan ju säga så här, vi kan ju garantera, det kan vi faktiskt utlova, att de här böckerna som vi pratar om idag, de är värda er tid och er uppmärksamhet och kommer att förgylla, eller i alla fall skänka en viss känsla åt er läsning, kan man ju säga. Jag brukar alltid göra så att jag gör alltid en sån här ihopsamlingslista. Jag går igenom mina listor på Goodreads och så punkter jag av, okej, vilka böcker har jag läst? Och så gör jag liksom en ihopgyttring och så sitter jag och funderar på vilka böcker som kan vara värda. Så att se inte det här som en topp 3 eller topp 5 eller vad man nu vill. Utan ser det som att de här böckerna är helt enkelt fruktansvärt jävla bra. Eller hur?
Ja, men jag har resonerat lite liknande. Jag har ingen inbördes ordning. Form, utan Nej. Det är liksom det är tre tips. 3,5 kan man säga i mitt fall.
Ja, ja. Mm. Känner du får börja lite grann?
Ja, men jag skulle ju kunna börja då. Faktiskt med att kanske knyta an till ett tidigare avsnitt ändå. Ja. Det är ju så, det här 3,5 som jag sa, det är att jag vill tipsa om. Jag tipsade ju tidigare om They Both Die at the End, ska jag säga, ja. Adam Silvera. Och nu har jag ju gett mig på den här prequelen.
Som har kommit.
Ja, så jag har ju läst klart den idag. Som heter då, ja. The First to Die at the End heter den då, så det är liksom den första, så det är ju som 7 år tidigare, så den förra boken då var det ju 2 killar som träffades som båda hade blivit uppringda av Deathcast, den här tjänsten som säger, idag är det din sista dag, du ska dö, och så blev de kompisar via den här appen då som hette Last Friend och hängde och det blev, ja det var fint, men nu är det ju liksom, det ska lanseras, den här tjänsten helt enkelt ska lanseras. Mm. Då får vi också följa 2 killar. Den ena som ska flytta, han ska precis flytta, han heter Valentino, han är 18 år. Han ska flytta från Phoenix, Arizona för han är less på sina föräldrar, för han har kommit ut för dem och de är helt homofobiska och väldigt, och de tror absolut inte på Deathcast. Och nu har han dragit iväg och har skaffat en lägenhet i New York som han ska bo i tillsammans med sin tvillingssyster Scarlett, men hon ska komma efter, så han åker i förväg. Han är jätteglad, han ska starta ett nytt liv, det är New York, det är så här, Så han bestämmer sig för att gå till Times Square inför midnatt den dagen då, de ringer ju precis efter midnatt, Deathcast, och för lanseringen då är det ju massa folk som ska ses där, och han bara, jag måste gå dit och kolla in det. Och där träffar han ju Orion som är i samma ålder, uppväxt i New York. Och som han, alltså Valentino har ju inte köpt den här tjänsten, han har liksom inte blivit prenumerant, men det är Orion, därför att han har en kronisk hjärt, vad ska man säga, hjärtsjukdom som gör att man riskerar att dö i en hjärtattack när som helst i princip. Så han vill ju gärna veta om det är liksom idag det ska hända. Det han tycker är jätteviktigt. Så han har ju köpt det här konceptet. Och han blir liksom, de blir förtjusta i varandra ganska direkt. Och så tycker han, ska inte du också köra en endags prenumeration på Deathcast? Det är ju det billigaste, liksom, då får man en dag. Ja, det gör ju Valentinus. Ah, varför inte? Ja, och så självklart, precis eftermiddag, då ring. Då är ju Valentino, han är ju den första någonsin som de ringer till. Den första så kallade, de kallas för deckers, de som ska dö. Ja. Så att det var inte så kul. Det blir väldigt där, ja, och sen är det någon som börjar skjuta där på Times Square och ja, och Ryan kastar sig och räddar Valentinos liv. Ja. Sådär. Så det är så, ja, den är ju jättegullig den här också, precis som den förra, väldigt fin. Men också väldigt liksom filosofisk. Och mycket så mer som kommer fram. Kanske inte allt som man hade kanske velat veta ännu mer. Så här, hur funkar det? Men det får man aldrig veta. Kan jag bara spoila? Man får inte veta det. Men man får veta mycket mer. Man får fundera så här också. Så här, om en pilot blir uppringd. Vad ska man göra då? Eller någon på ett flygplan blir uppringd. Det går ju inte. Och vad ska de göra på sjukhuset om det kommer in folk? I det här fallet så... Ja, blir det ju en del liksom kring det här med, ja, men organdonation och sådär, om man är donator, ja, mycket sådana där grejer. Så att det är ju en väldigt intressant tankeexperiment, hela det här. Så jag skulle säga att mitt tips är att man läser They Both Die at the End och sen läser man The First to Die at the End i den ordningen ändå, tycker jag är bäst.
Ja, precis.
Jag måste som ändå liksom knyta an här till tidigare böcker, att det är liksom, ja. Ja, och det är prequel och jag gillar ju det konceptet så mycket. Jag gillar ju det när man får veta så saker innan och sådär. Ja, jag tycker det är kul. Ja, men lite så här kan dyka upp folk från den andra boken och sådär. Ja, men rekommenderar.
Klart läsvärd med andra ord. Det är lite så här vanskligt när man läser en bok så här, det här kan vara ett alternativ, så vill man ju hemskt gärna att det ska vara det. Jag läser klart en bok, eller jag läser inte ens färdigt än. En bok som har fått så här, det har fått jättebra kritik. Jag bara, ja, jättebra start. Och sen så bara, jag brydde mig allvarligt inte om någon i boken i slutet. Så den strök, tack och lov, så hade jag ju tillräckligt många bra böcker från det som kandiderade ändå. Jag fortsätter lite grann på det här med böcker som kommer i sekvens. Det är ju väl känt att jag älskar Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Olssons böcker, Fula tjejer-trilogin. Jag har läst dem, jag har läst om dem, jag har intervjuat författarna och så vidare. De är household names för mig, helt enkelt. Och nu har ju då sista delen kommit. Svaga tjejer. Och jag, alltså, ni vet det här när man vet att en bok ska komma. Man går där och längtar. Det är så fruktansvärt starkt. Samtidigt som man har den där lilla, lilla konet av osäkerhet. Som säger, tänk om boken inte är bra. Det är nog en avslutning. Man vill ju ha en sån här riktig mother of a blowout. Jag gick kring och längtade som fan efter att få läsa den här boken. Och jag kan säga så här nu efteråt. Den här är lätt den starkaste boken i serien. Det är ju fortfarande samma gäng. Det är ju Eleni, Tilde och Jasmin. Det är fortfarande Frejaskolan då. Det är fortfarande samma problematik. Med könshierarkier och sexism och så vidare. Men det här bränner det till lite extra, skulle jag säga. För här börjar liksom dyka upp obehagliga lappar i Jasmins skåp, eller på skåpet och i skåpet och så vidare. Som låter henne förstå att hon är inte bara sedd, hon är ju bevakad av någon som... I början är det ganska harmlösa meddelanden som gör att hon känner sig liksom lite uppmärksammad. Men det eskalerar ju ganska fort till att bli väldigt obehagliga meddelanden. Som gör att hon känner sig otroligt, otroligt utsatt. Och det är någonting som vi har upplevt i de tidigare två böckerna. Men här blir det med helt annat allvar, skulle jag säga. Å andra sidan så är det så här, ja, allvaret finns där, men det är ju också alltså så många hallelujah moment kan vi väl kalla dem för, där det är liksom massverkansscener med mycket känsla, mycket revolt och som solidaritet mellan tjejerna som är fantastiskt bra beskrivna och som liksom lyfter upp det här mörkret som ändå finns i de här böckerna på ett otroligt, otroligt fint sätt. Jag har fått frågan om man har läst Fula tjejer, första boken, och Jobbiga tjejer innan för att uppskatta den här. Jag skulle säga så här, både jag och nej. För att man får ju lite djupare förståelse för karaktärerna när man läser dem i ordning. De har gått igenom en hel del tillsammans. Och man får ju då också vissa spoilers som man läser den här svåra tjejen först. Man får ju veta lite grann vad som hände i första och andra boken. Och det kan ju förta läsglädjen lite grann. Även i fall de andra böckerna kan man liksom gå tillbaka och läsa om. Med stor behållning också skulle jag säga. Men en jävla triumfserie, och den här boken är svinbra. Den tycker jag ni ska kolla in. Om ni inte har gjort det redan.
Ja, alltså jag läste ju första och sen försökte jag börja läsa andra, men då tappade jag lite fart. Men ja. Jag kanske kan hoppa till tredje då, eller vad tror du direkt?
Det kan du göra.
Eller bör jag liksom gå tillbaka? Jag gillade första boken jättemycket.
Alltså, ja, det var en revelation. Det var en stor läsupplevelse. Mm. Ja.
Mm. Och de är ju, jag menar, de har ju en hög lägsta nivå om man säger sådär. Det var ju inte så, ja. Ibland blir man distraherad från att komma vidare, men då, ja.
Ja, ja. Pepp. Så är det.
Pepp på det.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ska jag dra vidare då? Ska jag kanske då ge mig på den här den tjockaste boken jag läste det här året. På cirka 700 sidor. Det kanske inte så mycket.
Herregud, ja, det är tjockt.
Ja, det var galet. Det var i somras. Så att, ja, som sagt, den som gillar tjocka böcker ska lyssna nu. Och det gör ju en del. Och också kanske en bok som inte finns just på unghyllan, men som jag tycker absolut att många unga och unga vuxna skulle kunna läsa med stor behållning. Den heter på engelska To Paradise av Hanya Yanagihara, tror jag man säger. Ja. På svenska finns den också, då heter den Mot paradiset. Mm. Och den är en sån här, att det är liksom tre olika tidsåldrar, eller tre olika tidpunkter med 100 år mellan. Och det är ändå samma stad. Det är New York igen. Ja, en sorts tema här.
Det är helt otroligt. Jag har just nu en sån här visningsdisplay nere på avdelningen som är böcker som utspelas i New York. Jag vet inte vad det är. Ja, eller telepatisk överföring.
Det är någonting. Ja. Ja. Men det här är alltså, de är lite alternativa verkligheter också. Så det är hela tiden någonting som är lite annorlunda mot för kanske vad vi tänker oss. 1893 börjar den. Och då har vi en karaktär som heter David Bingham. Som är liksom i 20-årsåldern. Ja. 20-någonting. Han bor tillsammans med sin morfar i ett stort hus, ett sånt där, vad ska man säga, townhouse som ligger på Washington Square i New York. Och han har haft lite, han har liksom inte kommit igång med något jobb eller några studier eller så. Han har drabbats av olika perioder av lite psykisk ohälsa, tolkar det som. Så han är väldigt ensam. Han har inte så mycket vänner eller sammanhang eller så. Men i den här världen i New York så är det så att det är under 1800-talet, så att det är lite så här, det är viktigt att gifta sig och liksom, ja, stadga sig och sådär. Men det samkönade äktenskap är tillåtet i New York, som är en av de så kallade free states. De är några stater som är liksom fria, som har helt andra lagar än vad de andra kanske i södern har och så. Då, ja, det är som ett alternativt USA helt enkelt. Så att det är ändå uppmuntrat att man kan absolut, ja, män kan gifta sig med män och kvinnor kan gifta sig med kvinnor och sådär. Så att hans morfar, som är väldigt, de är ju väldigt rika och sådär, han vill gärna få ihop honom med en äldre man som ändå verkar ganska sympatisk och som också har pengar, att de ska liksom slå sig ihop. Men ja, nej, men han träffar ju en lite spännande ung konstnärssjäl istället, kan man säga, som han blir väldigt kär i. Som ingen vet någonting om. Så att frågan här är hela tiden, så ska han bli Är det verkligen allvar från den här andra killens sida? Eller är han bara intresserad av pengarna? För det här är ganska... Där David är lite, kanske lite naiv. Alltså han har som inte varit med om så mycket i livet. Så att hans familj tror ju definitivt att han kommer att bli lurad. Men han vill ändå liksom satsa på det här. Så att det är frågan vad som kommer att hända. Och sen hoppar vi 100 år senare. Då är det ju 1993 då. Det är... Här är kanske den mest... Vad ska man säga, realistiska delen. För det är ju under när det var mycket, när AIDS-epidemin, vad man ska säga, härjade liksom i New York. Det handlar också om ett homosexuellt par där den yngre heter Charles. Nej, den yngre heter David och den äldre heter Charles. Precis som i förra delen. De har alltså samma namn. Men det är andra personer. Man fattar inte riktigt hur de hänger ihop. Och det är en del av charmen med den här boken. Och då är det ju den här unge David... är också liksom lite så här, har jag gjort rätt här i mitt liv och nu lever jag här, men jag kan inte liksom vara öppen med att jag har det här förhållandet, men jag är som försörjd och bor i det här townhouset på Washington Square med den här mannen som då försörjer mig, så att han är som inte heller så självständig eller så. Det finns också en bihistoria som är att hans pappa som bor fortfarande, han kommer från Hawaii, den här killen. Och hans pappa är kvar på Hawaii och skriver liksom brev, det som fiktiva brev till honom. Pappan har och lider av psykisk ohälsa och de har absolut ingen kontakt. Men det är som att det berättas på ett sätt som är via hans pappa. Och där visar det sig att deras familj var liksom kungafamiljen, Hawaii. När Hawaii var självständigt så var de en del av den. Det var de som skulle liksom... bestämma över Hawaii, alltså härska över Hawaii som eget land. Så jätteintressant. Man får lära sig väldigt mycket. Sista delen, då är det i New York 2093. Då har ju the shit has hit the fan. Pandemi efter pandemi, klimatkatastrof efter allt är liksom ganska mycket åt skogen. Men det har blivit en ganska hård diktaturstat av New York då. Och då går ju pendeln åt andra hållet, så att det blir ju väldigt hård repression, alltså om du inte kan på något vis föröka dig, om du är infertil eller om du är homosexuell eller om det, alltså det ses inte med vida ögon helt plötsligt, eller inte helt plötsligt men stegvis så blir det sämre och sämre och så mot mer och mer att det blir ett förbud att man inte får vara liksom homosexuell överhuvudtaget och sådär, och där är en ung tjej som eller en ung kvinna som heter Charlie. Vars morfar har varit väldigt viktig för henne. Så där kommer som det tillbaka. Men han har gått från att vara en jätteframstående person i den här staten. Till att han har blivit obekväm för staten. Och till slut så har de har avrättat honom. Så hon går bara runt och är ganska orolig för att någon ska förstå att de är släkt med varandra. För hon kan ju bli också straffad när som helst. Det är lite sådär. Klassisk diktatur.
Låter superspännande.
Alltså den är så... Alltså jag var så uppslukad. Jag tog alltså med mig den på stranden. Det var en 700 sidor inbunden bok. Från bibliotek. Och jag kunde inte... den kanske blir förstörd nu. Men det gör ingenting. Jag måste veta. För man bara läser och läser och läser. Och man kan inte sluta. Man kan inte sova. Så bra är den. Så därför vill jag absolut tipsa om den. I det här sammanhanget. Att vill man ha någonting att bita i som också, man funderar ju mycket så hur hängde det ihop med det här, de där namnen och vem var vem och så mycket sådana där grejer. Plus att det är så här, oj, tänk om det hade varit så här eller tänk om framtiden skulle vara så här och så. Lite så väldigt häftig bok. Jag rekommenderar.
700 sidor, jag blir aspepp. Jag är inte speciellt rädd för tjocka böcker heller, men det ska ju hålla hela vägen. Det låter som att det gör det här.
Den gjorde det verkligen. Den behövde liksom inget. Nej, men jag tyckte det hänger ihop väldigt fint, väldigt bra.
Då växlar jag över till liksom kanske den, det kan vara den tunnaste boken. Och nu slår jag in lite öppna dörrar här nu, för nu ska jag prata om Jani av Nora Khalil. En bok som har fått mycket uppmärksamhet, med all rätt ska jag säga. Det blir August pris nominerad. Om man kan säga så att man hejar på en bok, så skulle jag säga att jag hejade på den. Och det känns alltid lite så här August pris kan jag prata hur länge som helst om. Men jag kan ju säga så här att det känns väldigt orättvist att man har man har liksom ett pris för barn och ungdomsböcker. Man borde ha 4 priser, ett för varje ålderskategori, känner jag. Det var den andra bok som vann, som också är bra. Men Janne är bara sån jädra smocka, för att här pratar vi om djup trovärdighet. Ni vet det här när man ska skriva liksom om orten och så vidare, då är det nästan ett utifrån perspektiv som man antar. Att det är liksom, man ska skärskåda orten, de problem som finns där, de relationer som finns där och så vidare. Nora Khalil bor ju och verkar ju i Botkyrka, hon är ju ner på marken. Vilket skänker henne en ganska unik inblick på hur stadsdelen funkar, hur relationer funkar och framförallt hur folk pratar med varandra. Jag var bara så här, när fan ska Jani komma in? Jag kunde ju ingenting om förortsslang. Man trodde liksom så här, ja men de slangord man själv hade koll på när man var betydligt mycket yngre, de är ju bortkastade nu. De är ju utslängda, de är ju passé. Här var bara så här, så Jani är ju inte ett namn, det är ju ett ord som betyder typ, liksom. Och det strösslar de ju genom boken något alldeles vansinnigt mycket. Så det är den här bokens stora styrka, ska jag säga, eller en av dem. Den har ju en fantastisk handling också. Men just det här att det känns aldrig, aldrig påklistrat, språket. Jag känner att författarinnan, hon har ju stenhård koll på och har en väldigt så här omhändertagande blick gentemot dem hon skriver om. Vi som läsare får anstränga oss lite grann ibland, i alla fall då som för mig. Som inte bor liksom i orten och har liksom begränsad erfarenhet av orten. Men det känns så otroligt äkta. Det handlar ju då om 3 stycken kompisar. Det är Amir, Ryan och Caspian. De är jättetajta kompisar. De har gått i samma klass under en lång tid. Nu går de ju då i gymnasiet. Folk får rätta mig om jag fel, men de är ju som äldre. Det kan vara 9 också. Jag glömde bort det, uppenbarligen. De ska i alla fall sluta skolan snart. Och det är ju så här, wey, fasen, skolan slutar. Ni vet den känslan man kan få. Då får ju en av dem ett utvisningsbeslut. Ska skickas tillbaka till Irak. Och det är bara så där. Nej, men vad fan? Vi måste göra någonting åt det här. Det känner ju kompisarna, men framförallt. Nu kommer vi in på liksom de vuxna i den här boken. Det finns gott om vuxna människor i den här boken som agerar fullständigt rätt och riktigt. De är jätteengagerade i de här ungdomarna. De är positiva till dem. De känner dem extremt väl. Och det är liksom Eva, Helena, Sebbe idag framförallt. Alltså shit vad mitt hjärta slår för honom. Han är ju deras fritidsledare. Han är ju på gården. Han är så investerad. Han har igång namninsamlingar och det sprids på alla möjliga håll och kanter. Och det känns också fullständigt äkta. Jag som har träffat på väldigt många fritidsledare vet hur jävla mycket de brinner för sina ungdomar. Det är som ett arbete såklart, men det är som någonting utöver det som ger dem den här edgen som är så otroligt tilltalande. Och det är liksom hej vilt blandning mellan sorg, mellan glädje, jättemycket humor. Det är också en bok som tar upp väldigt, väldigt mycket det här med livsvillkor, alltså olika livsvillkor. Hur är det att känna att du jämt är liksom ner på botten för att systemet är riggat mot dig, gentemot att inte vara det? Men det känns liksom aldrig så där tröstlöst egentligen. Alltså många böcker som utspelar sig i förort och så vidare, där går det så jävla mycket åt helvete att folk dör till höger och vänster. Och det är aldrig några problem i skolan. De tycker om sin skola. De går till skolan, de är där, det går bra för dem. De har en otrolig sammanhållning i klassen. Alltså det är så många rätt här. Och på knappt 200 sidor gått folk. Det är fullständigt epokgörande där. Jag känner att det här är en av de bästa jävla böcker som har skrivits om förorten någonsin. Jag är liksom beredd att ta till de orden. Jag är nästan Nora Khalil om du liksom lyssnar på det här en gång. Men det kommer bli alltså svårt att leva upp till den här fullständiga triumfen till roman. För det är det frågan om här. Ja, jag håller där.
Ja.
Den är sagolik.
Ja. Ja. Like. Ja, men ska jag göra min fuling nu då?
Ja, kör din fuling nu.
Min fuling är att jag måste tipsa om en bok som absolut inte är från 2022. Men jag träffade författaren i år och jag läste boken i år. Och det är Beröringen av Gustav Tegby som har legat i min bokhylla i flera år. Den har varit diskriminerad eftersom att det inte har varit en biblioteksbok utan faktiskt en bok som jag äger. Mm. Så jag får krypa till korset och säga att jag inte läst den förrän nu. Och då fick jag en push eftersom att Gustav skulle komma, så tänkte jag, men nu måste jag tusan läsa den här boken, för den verkar ju svinbra, har jag tyckt hela tiden. Har du läst den?
Jajamän. När den kom ut då så var det ju
2019
är det.
2019 var det.
Ja, den kom i slutet på 2019 och jag bara, den här ska vi ta. Ja. Jag älskar den. Sjukt bra.
Nej, men alltså då ska jag väl dra ändå lite för de som inte har koll på den här boken vad det handlar om. Så inte vi bara sitter här och säger, åh, den är så bra. Det är ju Elin som är 16 år. Hon lever helt isolerad med sin pappa i en lägenhet. Det har hon gjort i hela sitt liv. Hon är nästan aldrig ute. Och det beror på att hon har en förbannelse som gör att om hon rör vid någon så måste den personen få inte gå mer än 30-40 meter ifrån henne. Annars så dör personen. Det är i alla fall vad hennes pappa har sagt. Så det här innebär ju att hon kan bara vara med honom och kan inte röra någon annan person helt enkelt. Det är det som hon alltid har fått höra hela sitt liv. Men nu så knackar det på dörren och det är myndigheterna har ju kommit på att det lever ju här liksom. Det är en 16-åring här som inte går i någon skola eller någonting som är instängd med sin pappa. Det verkar ju väldigt dåligt. Så de kommer knacka på, några poliser, de för bort pappan. Elin får panik, pappan också för den delen. Det är frågan hela tiden i den här, hur mycket man ska säga också vad som händer. Men det man kan säga som händer ganska snabbt är att pappan faktiskt dör.
Ja.
Så då blir det ju väldigt så här, det blir en chock för Elin för att hon ska helt plötsligt från att ha levt bara ensam med sin pappa och varit rädd för att det här ska hända, så händer det. Ja. Och då ska hon helt plötsligt bo hos en fosterfamilj och gå i en gymnasieskola, helt en vanlig klass och allt möjligt. Så det är ju en chock. Och sådär. Så att det är ju en utmaning. Men hon känner ju också att jag måste ju ta reda på sanningen kring det här. Den här beröringen. Är det på riktigt? Eller är det bara liksom min pappa som har varit, för det tror ju alla andra förstås, att pappan har varit galning och inbillat henne. Ja. Så träffar hon lite kompisar som hjälper henne med det och sådär. Det är ju spännande. Hon ska ju försöka inte röra någon heller hela tiden. Det är ju väldigt svårt.
Ja, det är det.
På sig handskar i skolan och sådär. Ja, hon går ju in i estetklass och där är det ju kanske inte helt. Först tycker de inte alls att det är något särskilt konstigt, utan folk har sin egen stil och sådär. Men nej, men och så vidare. Så den är ju så spännande. För att hela tiden så undrar man ju, vad är det här? Är det bara någon som har hittat på det? Eller är det faktiskt någonting på riktigt? Är det någon sekt? Är det något magiskt, övernaturligt?
Ja, den är ju en bok som börjar väldigt flippat. Sen så går den in i som ett lugnare sker. Och sen så blir den fullständigt, den freakar ut liksom. I slutet på ett helt otroligt roligt och intressant sätt måste jag säga. För det är rafflande som fan hela tiden.
Det är så spännande. Ja, den är ju verkligen liksom man vill. Även om det är lite lugnt där ett tag så är det ju ändå. Ja, man vill ju inte sluta läsa.
Nej.
Han kan sina grejer.
Ja, Gustav. Det är väldigt kul att läsa de sådana böcker som där man blir lite lurad. Ja, nu är det väl så här då. Nej.
Det är vändningar som är liksom, och sen är det ju, i den här är det ju väldigt spännande med platsen för mig som bor i Umeå, uppvuxen här. Jag kan identifiera exakt det huset där deras lägenhet är.
Fy fan.
Jag vet exakt, jag vet nästan coolt. Exakt flera andra platser också för att, och jag frågade honom lite kring när jag träffade Gustav Tegby, hur gjorde du och sådär och så, ja, men han berättade att han hade ju varit runt väldigt mycket. Han har ju flyttat, han bor ju i Stockholm nu. bor inte kvar i Umeå, så att han insåg att hans kunskaper var lite daterade, så han for ju runt där överallt och liksom tog foton och grejade. Det är lite spännande när man verkligen kan se det framför, det är ju ganska nära där jag bor också, så att det är så här, ja men nu är de längs den där vägen, jaha men nu, ja så där ser sjukhuset ut och ja man vet exakt. Så det är ju lite roligt, det är ju Umeå och New York. Det är viktiga platser alltså.
Det är viktiga platser, absolut.
I mitt liv.
Mm. Ja.
Nej, men så sen, tydligen så har det varit på gång. För jag frågade, ska den inte bli film någon gång? Jo, men det har varit på gång några gånger. Jag kan tänka mig att den här boken skulle kunna bli en väldigt bra film. En väldigt, ganska filmisk.
Det hade den kunnat bli. Fruktansvärt obehaglig.
Ja.
jag hade absolut sprungit och sett den.
Det
känns som det. Ja, vi får väl se. Det är väldigt populärt just det här med filmatiserade böcker. Det grundarbetet är liksom gjort. Sen är det ju manusbearbetning och sånt där som kommer in. Men det kan ju bli otroligt bra. Verkligen. Ja, jag avslutar lite grann här. Nu hoppar vi då över till... Det blir en ganska naturlig övergång här. Ofrivilligt. För att nu har vi ju rört oss lite grann med övernaturligheter i beröringen. Och nu hoppar vi över då till del 2 i Blocksberg-serien här. Också en sån där serie som faktiskt Johanna Lindbäck som tipsade mig om första boken där då, Dödsdansen. Och hon är ju ingen, hon älskar ju som realistiska ungdomsböcker. Och hon bara, Martin, det här är en fantastiskt ny maffig fantasy-trilogi, alltså första delen, jag bara, holy mother, nu snackar vi. Om Johanna Lindbäck tipsar mig om fantasy, då måste den vara fruktansvärt bra, och det var den. Älskade dödsdansen, som första boken heter då. Lite short recap, den utspelar sig då ju i Blocksberg, delvis. Blocksberg är ju en parallell värld till vår. Och tar sitt avstamp i Horgalåtslegenden, alltså Horgaberget, där djävulen spelade, alltså folk dansade sig till döds på det här berget. Det finns ju massa olika versioner, men just den här med den här platsen är ju väldigt specifik. Och hur skulle du då vara, ställer sig Linda Åkesson som har skrivit den här scenen, hur hade det varit om den här spelmannen kanske inte var djävulen men någon annan som hade den här förmågan att faktiskt spela folk, skada dem men också liksom utsätta dem för någon sorts hypnos. Så att det är tre stycken huvudpersoner, det är samma personer som återkommer här. Hedy, Rachel eller Rachel beroende på hur man vill uttala det. Och Eli som numera då befinner sig i Blocksberg, och de är ju i farligt läge helt enkelt, några av dem har ju blivit tillfångatagna och det gäller ju att frita dem, för att här i Blocksberg är ju inget direkt bra och liksom lugnt ställe, det här är ju farligt. Det är ju inte befolkat av människor utan här är det ju andra varelser som kommer in i bilden. Det här är, alltså jag vet inte om ni andra håller med här, men ibland kan det vara så att del 2 i en serie är så här lite, det blir lite förflackning. Det är fortfarande så att man ska liksom lägga upp inför en någon sorts majestätisk avslutning i bok 3. Och då vill man liksom kanske dra ner lite grann på tempot och så vidare. Tack och lov så är det här en trend som är lite grann på utdöende. Man mosar på som utav bara helvete liksom i del 2 också. Det gör Linda Åkerström i den här också. Karaktärerna i den här boken, de är fortfarande lika svåra att ha att göra med. De är inte okomplicerade på något sätt. De beter sig otroligt dumdristigt emellanåt. Samtidigt som man väldigt lätt får förstå liksom deras bevekelsegrunder. Det kommer in andra karaktärer som vi stötte på i första boken. Boken är liksom inte berättad ur en persons synvinkel utan här skiftar berättarperspektiven väldigt, väldigt mycket. Det gör att, liksom att man får ett, vad ska man säga, panoramabild över vad som egentligen pågår här. Om man inte är helt säker om man har alla pusselbitarna alla gånger. Men det ger liksom ett helvetiskt bra driv i den här historien. Det är en framåtrörelse som är fullständigt hisnande. Jag tycker att det här är alltså nu tar jag fram de stora orden här igen, ni får ursäkta mig här, va? Men kommer trean vara av samma kaliber, så är det här det bästa jag har läst i fantasyväg på svenska sedan Engels Foss-serien av Sara Bemmer-Kellgren och Mats Strandberg. Det ligger på den nivån. Det är så sjukt, sjukt bra. Så att jag bara säger, snälla Linda, skriv fort så vi får läsa fortsättningen. Det är svårt att omslagen här. Det finns ingenting jag inte gillar med de här. Ja.
Jag känner att det här måste jag läsa direkt. Jag har inte läst.
Nej, jag tycker att det är så coolt. Vi gjorde ett författarsamtal med Linda för liksom, ett tag sedan, som också var jätteroligt. Alltså för att skriva så liksom, mörka böcker som det ändå handlar om, så är hon en otroligt rolig och gladlynt person. Så det var hysteriska skratt hela tiden från båda håll, för att vi var alldeles till oss över de här böckerna. Så fick vi ihop lite fin avrundning här. Vi knöt ihop liksom sista boken med författare, en av författarna till första. Det är en av böckerna vi pratade om i avsnittet. Så är det ju. Ja. Jag har faktiskt inga böcker kvar. Jag skulle kunna prata lite mer om liksom de andra böckerna som jag läst, men jag känner att nu har vi tagit musten ur folk här med alla superlativ.
Ja.
Och så.
Mycket att läsa finns det.
Ja, det finns mycket att läsa. Är det så att ni går och tänker att vad ska jag ge för julklappar till folk jag känner? Här har ni ju ett gäng otroliga tips. Så får du göra liksom den isländska varianten här då, att man köper böcker till varandra. Alltså ger man böckerna på julafton och sen sitter man och läser och så är det tyst och lukt efter maten. Det är en jättefin tradition, tycker jag.
Fin grej, ja. Det är underbart.
Det gör det. Jaha, det här var sista avsnittet för året. Vi kan väl säga så här, tror jag, att vi kommer ju tillbaka efter nyåret med nya avsnitt. Får vi se vad de handlar om. Vi har lite idéer, kan vi säga. Och som sagt, tycker ni att det är något ämne som saknas, bara dra iväg ett mejl. Ni hittar ju mejlen på poddens hemsida. Vi blir jätteglada för glada tillrop och mejl, så tveka inte. Ni pratar trots allt med bibliotekarier, de snällaste människorna på hela planeten. Ja, så är det. God jul och gott nytt år allihopa där ute, så hörs vi. Hej då!